3-0 blev det för MFF idag. Och Susanne Andrén fanns på Örjansvall i Halmstad där HBK vann mot Djurgården med 1-0 trots att man också kostade på sig att missa en straff efter dryga timmens spel. 1-0 för HBK.
Om vi kollar snabbt då, tabelläget. Malmö som är överst av dessa lag som har spelat under eftermiddagen är kvar på en femte plats. IFK Göteborg, de tar ett litet hopp upp förbi Gais upp på en sjätte plats i tabellen. Om vi snarare då kollar neråt i tabellen, Djurgården på en nionde plats, men det är inte många poäng ner till bottenlagen där. Bland andra då Brommapojkarna finns på en 14:e plats, Djurgården på 15, BP på 10.
Nu laddar vi om för två ytterligare allsvenska fotbollsmatcher från 16:30 om en halvtimme alltså. Mjällby mot Värnamo och Sirius mot AIK. Och vad gäller superetta fotbollen så är det paus efter första halvlek. 0-0 i båda mötena. GIF Sundsvall mot Falkenberg och Helsingborg mot Östersund. Sporten vidare efter nyheterna.
Ukraina har genomfört drönarattacker som ska ha förstört över 40 militärflygplan på rysk mark. Det uppger den ukrainska säkerhetstjänsten för AFP. Det sägs handla om en stor specialoperation med syfte att förstöra ryska bombflygplan långt ifrån fronten. Vi ska höra militärexperten Joakim Paasikivi.
Om det visar sig stämma de uppgifter som finns med samordnade ukrainska tillslag mot flera ryska flygbaser så är det här mycket stort. Kanske en av de mest framgångsrika ukrainska attackerna under kriget.
Hur vanligt eller ovanligt är det här?
Den här typen av attacker har genomförts mot ryska flygbaser vid några enstaka tillfällen, alltså fast inte alls i samma skala. Och om det som nu finns på videoklipp som ligger ute på nätet, och det här är ju svårt innan man sett det bekräftat, stämmer, så har Ukraina nu lyckats slå mot det ryska strategiska bombflyget. Det vill säga de flygplan som skickar robotar mot Ukraina. Men det är också samma flygplan som bär kärnvapen i händelse av en kärnvapeninsats. Så det här är en stor, viktig strategisk resurs för Ryssland. Och beroende på hur många flygplan Ukraina har lyckats förstöra, så kan det här vara säkert i klass med eller större än sänkningen av robotkryssaren Moskva.
Militärexperten Joakim Paasikivi intervjuad av Mariana Benjamin Sir. Och samtidigt uppger det ukrainska flygvapnet att Ryssland har attackerat Ukraina med över 470 drönare idag. Det största antalet sedan den fullskaliga invasionen inleddes för 3 år sedan. Ryska styrkor ska också ha avfyrat 7 robotar. En robot slog ner i en ukrainsk militär träningsanläggning där 12 soldater dödades och över 60 skadades, det uppger den ukrainska militären enligt nyhetsbyrån AFP. Närmare 1200 migranter ska ha korsat Engelska kanalen i mindre båtar igår för att ta sig från Frankrike till Storbritannien enligt data från brittiska myndigheter. Det är det största antalet som gjort den här riskfyllda resan under en och samma dag hittills i år, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Förintelseöverlevaren Livia Fränkel är död, det uppger hennes dotter Titti Fränkel för Ekot. Livia Fränkel och hennes familj deporterades till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau 1944 och skickades vidare till flera andra läger innan hon och hennes stora syster Hedi Frid befriades och kom till Sverige sommaren 1945. I sitt sommarprat i Sveriges Radio 2023 berättade hon hur hon och hennes syster höll varandra vid liv i koncentrationslägren. Livia Fränkel blev 97 år.
Här är Sportextra tillbaka. Vi har 3 allsvenska matcher färdigspelade. IFK Göteborg vann borta mot BP 3-1. Malmö slog Häcken hemma 3-0. Och Halmstad slog Djurgården med 1-0. Om en kort stund, ja, knappa halvtimmen, Mjällby mot Värnamo och Sirius mot AIK. Vi ska strax höra ifrån Strandvallen och årets sensationsslag Mjällby, som ju alltså toppar tabellen när dryga tredjedelen är spelad.
På tal om sensation, Maja Stark i US Open-golfen är i ensam ledning inför dagens sista avslutande runda. Och hon är det på 7 slag under par, kommer alltså gå ut i ledarboll och har chans att ta sin första major-seger. Fler svenska framgångar hittar vi i beachvolley och i Ostrava där världstouren i beachvolley spelas den här helgen. Och i finalen som drar igång i detta nu hittar vi David Åhman och Jonathan Helvig och de möter det norska superparet Mol Sørum.
Det ska vi ha ett koll på förstås under eftermiddagen. Dessutom, apropå Maja Stark, ska vi höra pappa Lasse Stark som själv är klubbchef på ABKs GK. Han får ha sina tankar kring hur Maja har lyckats hamna i den här situationen. Drömsitsen alltså inför avslutningsrundan i natt utav US Open. Dessutom ska vi träffa Robin Olsen, landslagsmålvakten som är klar för spel i Malmö FF efter sommaruppehållet. Han träffade svensk media idag före matchen där alltså MFF fick revansch på cupfinalförlusten och slog Häcken med 3-0. Men alltså ytterligare allsvensk fotboll under eftermiddagen. Andreas Mats finns på Strandvallen där Mjällby ska spela mot Värnamo. Vad är egentligen huvudrubrikerna inför denna match?
Det är det att Mjällby kan gå till sommaruppehåll som serieledare. Vem hade trott det? Å andra sidan så har ju Värnamo chans att ta sin första seger för säsongen. Det är ju ettan mot Jumbo. Det skiljer hela 24 poäng mellan de här lagen inför den här matchen. Och dessutom har Mjällby gjort mer än dubbelt så många mål som Värnamo. Det enda möjligen lilla man kan hitta som talar för Värnamo är att Mjällby faktiskt aldrig har besegrat Värnamo på Strandvallen. Där blir 2 avgjorda och en förlust under de säsonger de här två lagen har legat i Allsvenskan samtidigt. Så det är väl möjligen en ljusglimt i det småländska mörkret. Mörkare blir det dock när man ser att både Wenderson och Simon Tern, mittfältsmotorerna i Värnamo, inte är med, sitter inte ens på bänken. Tern missade ju också den senaste matchen när Värnamo kryssade mot Öster med 1-1. Däremot Mjällby med det allra bästa, allra starkaste lag de kan ställa upp med skyttekungen Abdoulie Manne 6 mål och med mittfältsstjärnan Niklas Röjker 5 mål. Det lär bli åka av för Värnamo, men de kanske fixar det. Vi får väl se.
Ja, åka av. Spännande blir det. 16.30 avspark Mjällby mot Värnamo. Samma avsparkstid gäller i Uppsala och det är det omvända läget, det vill säga botten mot toppen i måndag närsed när Sirius möter AIK.
Ja, och här är det redan glädje på läktaren. Den tillresta borta sektionen tillhörande AIK-supportrarna sjunger Djurgården åker ur efter tidigare resultat i Allsvenskan idag. Så de har redan fått känna på lite glädje hos de svartgula gästerna. Glädje har det inte varit mycket av i Sirius den här vårsäsongen. På tal om botten och toppen, de kämpar ju för att undvika att ligga på de där allra mest kritiska platserna när det blir sommarlov för de allsvenska fotbollsspelarna. Vid seger mot AIK så kan de ju faktiskt vara på säker mark när det är uppehåll i den allsvenska fotbollen. Och AIK, om det vill se riktigt väl för dem, ja, då kan de inte bara behöva få jubla för att Djurgården är på dålig form och har en dålig streak, utan då kan de även få jubla för att de skulle kunna vara serieledare när den här omgången är färdigspelade. Men då ska man ha andra resultat med sig också, inte minst där borta hos Andreas på Strandvallen där ju sensationen Mjällby spelar. Tunga smällar för Sirius. Sen innan visste vi att offensiva kraften Noel Milleskog är skadad och inte finns med. Men precis innan match nu kommer beskedet att Joakim Persson, en annan offensiv stjärna i hemmalaget Sirius, ja, han är skadad och missar matchen in i hans ställe August Ljungberg som gör sin första match från start den här säsongen hos blåsvarta hemmalaget Sirius. Jag har fått en liten brasklapp inför att det kan bli publikrekord på Studenternas IP den här sena eftermiddagen, den här söndag i juni, som det ju nu har blivit. Men vi återkommer till det. Och matchen mellan Sirius och AIK vad det lider härifrån Uppsala.
Du dubbeljobbar under eftermiddagen, ska räkna publiken också. Det är bara att börja direkt nu, Emanuel.
13, 14, 15, 16...
Bra där. Emanuel Narsed på Sirius AIK, Andreas Mats på Mjällby mot Värnamo. Det är 22 minuter till avspark. Alldeles strax ska vi prata golf och blicka fram mot nattens avgörande i årets andra golfmajor. Och Maja Stark alltså i ensam ledning inför avslutningen.
I wanna be close to you. to play.
Fortsatt mycket hämtvända trafik, framförallt kring Körn och tillbaka mot fastlandet då från Körn har det varit långa köer under hela dagen. Det är fortsatt köer på platsen och på flera vägar, kanske framförallt länsväg 160 där det är köer från Körn, hämtvända trafik och även på andra håll i länet och i Storgöteborg.
Ed Sheeran med Azizam här i Sportextra.
Där vi ska prata golf. Maja Stark jagar alltså sin första majorseger i karriären och går alltså ut i ensam ledning ikväll på den sista rundan utav US Open. En som har bra koll på Maja Stark, det är förstås hennes pappa Lasse Stark som också är klubbchef på ABKs GK. Lasse Stark får svara på frågan hur Maja har lyckats sätta sig i den här drömsitsen inför avslutningen av US Open.
Ja, det är väl en bra fråga. Det har ju, året har ju annars inte varit så där jättebra för henne, så det här är kanske lite överraskande, även om jag tyckte faktiskt att vi var över och tittade på Chevron när hon spelade där i Houston och jag tyckte faktiskt att hon spelade ganska bra där också, men kanske inte puttningen var riktigt lika bra som det har varit denna tävlingen. Och sen, ja, sen har, vet jag att hon har en ny caddy och tar alltid lite tid att liksom lära känna en ny. Jag ser att de jobbar ganska mycket tillsammans här, mer än vad man har gjort tidigare, och det tycker jag är bra, det ser jättebra ut.
Vad är det som gör att det stämmer den här tävlingen, tror du?
Ja, dels vet jag att hon har tränat ganska mycket. Hon spelar ju inte veckan innan och väljer, och det gör hon ju rätt ofta, är det ju så innan majors att hon inte vill spela tävlingen innan, utan då vill hon ha en period med träning istället, och jag vet att hon tränade förra veckan. Sen har ju puttningen varit riktigt bra den här veckan, och jag tycker att den här ronden igår, då hade hon ett antal puttar som var riktigt, riktigt bra, och där hon sätter dem och viktiga parputtar istället för en bogey som gör hon ett par. Och det från inte en jättesvåra lägen kanske, men absolut inga givna parputtar, men som hon har lyckats sätta, och det är viktigt.
Ja, jag hörde lite snack med henne efter tredje rundan här, och hon säger att hon har varit lite rädd innan och att hon måste våga spela mer fritt.
Nej, men det är väl alltid så, tror jag, att när man är man i det där läget så att man har chans och liksom är med i toppen och har chans att göra något riktigt bra, så är det väl lätt att man spänner sig lite, och det, hon vet att det kommer att bli missar, och hon vet att alla kommer att göra misstag, och då på något vis kanske man vågar lite mer, men samtidigt tycker inte jag att hon har liksom inte chansat på det här, och det har inte varit några sådana, det går ju inte att chansa, utan här gäller det att spela ganska säkert.
Har ni haft någon kontakt med Maja efter rundan här nu?
Inte annat än via Messenger. Jag bara sa att fortsätt ha kul och lycka till ungefär. Och det skrev hon att det skulle hon ha. Så, nej, vi brukar inte ha så mycket kontakt under tävlingarna. Jag tror det är rätt så... Ja, det är nog så hon vill ha det. Inte ha en massa snack och sådär. Så vi låter det vara.
Men du Lasse, vad tror du går igenom hennes huvud nu inför den här avslutningen som väntar?
Alltså, klart att hon är nervös och spänd, men samtidigt så tror jag att hon är ganska förväntansfull. Hon har ju inte varit i den här situationen tidigare, lätt en major. Jag kommer ihåg när hon vann sin första tävling på Kristianstad golfklubb, när hon vann på Europatouren första gången. Då vet jag att hon var fruktansvärt nervös, då gick hon ut i ledarboll. Och liksom, hon kommer förmodligen ha lite samma känsla. Men jag vet att de har jobbat ganska mycket med att lära sig att hantera den där nervositeten. Och det får liksom komma.
Hur tror du att det kommer gå då?
Det går som vi brukar säga. Men, alltså, Alltså, man kan säga så, hon har spelat jättebra de här tre rundorna, spelat säkert och jag tycker hon har spelat klokt. Och kan hon fortsätta med det så får hon lika stor chans att vinna som någon annan. Men det är ju väldigt, väldigt tajt, det är ju jämnt bakom. Och, det är nog ingen som går 6-7 under, för det gör man inte på den här banan. Så kan hon fortsätta det här spelet och gå några minus så har hon absolut en god chans att vinna. Men det är ju som sagt andra bakom som också, det är, också har chans. Så det kan gå hur som helst, så kan man säga. Men vi hoppas på det bästa.
Ja, vi håller tummarna för Maja Stark i natt, alltså när den sista rundan av årets andra golfmajor, US Open, ska avgöras. Det var Lasse Stark, pappa till Maja, som hade pratat här med reporter Gustav Ränkeskog. Tidigare sporttexter hade vi också med oss landslagscoachen Fredrik Wetterstrand. Han var ju blygsam nog och sa att det är bara 15% segerchans för Maja Stark. Det är riktigt läskigt. Det är som går ut en jackstart med 3 sekunders ledning till de jagande bakom. Så att det är en riktig rysare som väntar. Strax efter 8 så slår hon ut under kvällen. Från golfen tillbaka till allsvenska fotbollen och matcherna som spelades färdigt under eftermiddagen.
Malmö FF tog en säker 3-0-seger mot Häcken och det där målskyttet som har utropats som ett stort problem för det här laget. Ja, men den krampen löstes ju upp av dig, Johan Karlsson, som fick starta den här matchen, göra ditt första mål för Malmö FF. Ja, vilken lättnad på många sätt och vis, va?
Ja, verkligen. Framförallt roligt att vi fick en 3-0-vinst och gjorde det väldigt bra tillsammans som lag. Och sen att man får kröna det med göra ett mål, det var väldigt kul.
Ja, här har vi många Malmö-spelare som tyckte att det var på tiden.
Ja, det var kul. Det var det.
Du, vad hann du tänka där då? Bollen dimper ner och målet ligger där framför dig.
Alltså jag ska inte få låta det som att det är en naturlig målskytt, men man tänkte väl inte så mycket. Det var väl bara att sparka bollen när den landar ner där. Så instinkt var.
Kanske inte liksom den mest väntade målskytten som skulle spräcka Malmös måltorka, men ännu roligare för dig.
Inte? Nej, jag gör inte mål så ofta, så när jag väl gör så är det jättekul. Men det viktigaste är att vi fick vinna som lag och skicka ett litet statement, tycker jag.
Pausen som kommer nu, då är det här otroligt viktigt att ta med sig in i den kanske.
Ja, absolut. Det är mycket skönare att gå på ledighet med 3 poängen. Att man sitter och grämmer sig över en insats som inte har varit så bra, så det är jätteskönt.
Johan Karlsson, en av målskyttarna när MFF slog Häcken idag med 3-0. Reporter Malin Rimfors. Och Malin träffade före matchstart också ett riktigt läckert nyförvärv för MFF. För efter sommaruppehållet, ja, då finns ju en ny målvaktsposition.
Robin Olsen till Malmö. Och vad är det som du har kommit hit för? Du har redan SM-titlar och cupsegrar med den här klubben. Vad törstar du efter framåt?
Fler titlar. Nej, jag kommer hem för målet är att vinna som hela klubben, så de vill vinna samma målsättning här. Jag vill hemma ha fler titlar.
Just nu är det ingen titel som är särskilt nära, precis då tappat Svenska Cupen och en svag start i Allsvenskan. Hur ser du på situationen som MFF har hamnat i den här säsongen?
Nej, jag har spelat några matcher, men där är fortfarande mycket kvar att spela för. Jag har stor tro på att vi kan stå där i november. Men det är mycket jobb att göra. Men jag slutar inte tro på det. Och det gör inte de där inne heller.
Och så det var MFF hela vägen?
Det var MFF.
Hur länge har du tänkt det egentligen? Hur många år?
Man har tänkt i några år. Nu det är klart tanken har funnits där, och det har ju gjort det lättare att Ponne kom hem och började tjata redan då. Men jag har tänkt ett tag. Det är klart, det är en stor, jag tror jag kan prata för honom också, att det är en stor dröm för oss båda att få avsluta här hemma tillsammans.
För de som inte vet hur pass tajta är ni, vad du och Ponne var.
Vi är väldigt, väldigt nära vänner och har varit under alla åren nu sen vi spelade tillsammans här. Så ser man oss två så skulle man kunna tro, som vi beter oss mot varandra så kan det vara bröder. Småtjafs, vi kan vara glada för allt. Så det är en riktigt, riktigt nära vän.
Landslagsmålvakten Robin Olsen, som alltså är klar för MFF från och med den 8 juli, kan han spela för Skåneklubben. Och Ponne, som du pratade om, ja, det är förstås Pontus Jansson. Åter till matcherna under eftermiddagen. Vi konstaterar att Halmstad slog Djurgården med 1-0.
Filip Sjöberg, det är du som nickar in den här segern för Halmstad mot Djurgården innan sommarlovet. Hur känns det?
Fantastiskt skönt. Vi kommer från en sämre period där nu med 3 raka förluster, och kunna vinna en sån här match mot ett starkt motstånd är en otrolig boost.
Det var inte bara den möjligheten heller, utan ni hade ju bud på mål i några sekvenser flera gånger om, straffen dessutom och vid andra fasta situationer. Hur upplever du er offensiva match, om vi börjar där?
Betydligt bättre än på länge. Jag skulle säga att det kanske är vår bästa match på hela säsongen. Det känns som vi är bra i 90 minuter, både offensivt och defensivt.
Och bakåt då? För där har det ju blivit många insläppta mål de senaste omgångarna. Hur betydelsefullt är det att hålla nollan och inte bara vinna, utan också hålla nollan här inför vilan?
Det är jätteviktigt för självförtroendet. Vi vet att vi är bra bakåt när vi är kompakta och gör vad vi ska, men det känns som att det har varit lite spretigt de senaste matcherna. Men idag är vi tillbaka.
Det var ju en käftsmällsstart på säsongen för er med storförlusten på hemmaplan i första omgången, och sen har det varit fortsatt kämpigt och motigt. Men nu avslutar ni ändå den här delen utav Allsvenskan med lite marginal dessutom ner till bottengängen och kvalplatsen till och med. Hur ser du på läget?
Jättebra. Men, eller att vi vann idag, men sen tror jag vi har goda chanser att göra en betydligt bättre höst. Vi skulle väl kanske vilja ta med några fler poäng nu, men vi jobbar härifrån och det här var en bra start.
Filip Skybergs segerskytt när HBK alltså slog Djurgården med 1-0.
Besviken Jakob Une, det förstår jag efter förlusten borta mot Halmstad. Vad tänker du om den här matchen så här direkt efter?
Nej, men det är lite som det brukar vara att komma ner till Örjans vall. Det är mycket fasta situationer, långa inkast som tar lång tid. Just idag så kanske inte det gjorde oss allt för frustrerade, med tanke på att vi har haft ett extremt intensivt schema, så att det var lite trötta ben idag som kunde återhämta sig i de pauserna. Men man får se upp. Halmstad är duktiga på det de gör. Åka hit, förlora. De är mål på en fast situation. Det är sånt som man måste undvika för att kunna komma härifrån med 3 poäng.
Det är en hel vår att bearbeta och kliva in och utgå ifrån när det sen ska börja spelas fotboll igen. Men om du försöker tänka de stora tankarna, hur har våren varit i Allsvenskan?
Våren i Allsvenskan har väl varit sådär, kan man väl lugnt säga. Vi har försökt balansera både Europa och Allsvenskan och varit väldigt framgångsrika i Europa, desto mindre framgångsrika i Allsvenskan. Så att vi har en stor revanschlust nu inför höstsäsongen, att ta oss uppåt i den där tabellen, för att den Europa-framgången vi hade kom med ett väldigt högt pris som vi fick betala nu sista perioden på vårsäsongen.
Djurgårdens Jakob Une där till reporter Susanna Aldrén efter att Halmstad slagit Djurgården med 1-0. Malmö slog Häcken som ni hörde 3-0. Ni ska strax också få kommentarer från Grimsta IP i Stockholm. BP föll mot IFK Göteborg. Göteborgslaget vann med 3-1. Strax kommentarer till det, och sen laddar vi om då alltså för 16.30 om 8 minuter. Då drar vi igång Mjällby mot Värnamo och Sirius AIK direkt här i söndags Sportextra.
Et c'est...
Jule Taxi, Vanessa Paradis i Söndagssportextra.
Ja, IFK Göteborg går på sommarlov med tre raka segrar. Den senaste här mot Brommapojkarna med 3-1. Gustav Svensson, vad är det som går bra i ert spel just nu?
Jag tycker att vi får in lite mer bollar i boxen. Vi skapar lite mer. Vi får också dit bollarna, vilket gör att vi kan spela lite på det. Sen så kanske vi spelar lite för mycket på det i andra halvlek när vi leder med 2-0. Men vi skapar väldigt mycket. Vi spelar ett spel som vi tror på. Även om det inte funkar varje gång. Men vi har någonting vi tror på. Och sen får vi in bollarna också, vilket gör att vi får lite självförtroende.
Känns det nästan som om det här uppehållet kommer lite olägligt just nu som ni spelar och som du pratar om, så är det ju mycket ert spel som är bra.
Nej, det skulle jag inte säga. Det ger oss en chans att kunna bli ännu bättre.
IFK Göteborgs Gustav Svensson därefter 3-1-segern borta mot BP. Glatt i blåvitt, desto dystrare för hemmalaget.
Ja, Brommapojkarna faller i sista matchen inför sommaruppehållet mot IFK Göteborg med 3-1. Junior, vad var det som inte riktigt funkade där ute idag?
Nej, de har vassare i boxarna, båda boxarna. Det är det som är den stora skillnaden idag. Ja, vi behöver bara bli bättre på innan matchen helt enkelt.
Det kändes som att ni efter att reduceringen kom till 2-1 lite var på gång och hade rätt mycket halvlägen. Vad är det som gör att ni inte får in målen?
Det är en svår fråga så här direkt efteråt, men alltså vi har kapaciteten, så det gäller bara att jag har inget bra svar på den frågan, men det gäller bara att få in målen på något sätt.
Nu kommer det ju ett uppehåll. Känns det lite skönt för er i och med att ni har en lite sämre period här bakom er?
Absolut, det är bra att få uppehåll nu så vi kan kolla mer noggrant på grejerna och rätta till det som vi behöver för att vinna fotbollsmatcher.
Junior där i BP till reporter Rickard Landenmark. BP, IFK Göteborg alltså slut 1-3. Innebär att Brommapojkarna ramlar ner till kvalplatsen medan IFK Göteborg tar sig från 7:e till 6:e plats i tabellen. Och Malmö kvar på 5:e plats trots segern mot Häcken med 3-0. Halmstad avancerar från 14:e till 12:e plats i denna tabell som ju alldeles strax är uppehåll, men vi ska först redovisa då Mjällby mot Värnamo och Sirius mot AIK. Det är matchstart om 3 minuter.
I Superettan är det fortsatt mållöst mellan Sundsvall och Falkenberg och Helsingborg Östersund. De matcherna är inne i drygt 60 minuters spel har pågått där. Men det pågår ju mycket annat vid sidan av fotboll idag. Bland annat världstorfinal i Ostrava, beachvolleyboll den här helgen. För David Åhlman, Jonathan Helvig som i detta nu spelar mot norska Moll Sørum-duon. Och det är väldigt, väldigt, väldigt jämnt här i första set. Lagen följs åt. För tillfället så är det Norge som har 24-23 och därmed setboll. Men de här setbollarna har varit lite fram och tillbaka mellan de här lagen. Man brukar ju kunna vinna på 21. Dessutom så har vi lite koll på Formel 1 som pågår. Det är just nu en säkerhetsbil ute efter att Mercedes-föraren Kimi Antonelli har kört av banan och in i gruset, fastnat där. Men när de kommer igång igen så är det Piastri som leder före stallkamraten Norris i McLaren, följt av Red Bull-föraren Max Verstappen. Let's move and gay and get it on.
Kör på E6an vid Kungälv och Rollsbo i riktning då mot norska gränsen. Där är det kör på grund av en bärgning som pågår, har vi fått information om. E6an Rollsbo i riktning då norrut, alltså mot Norge hållet eller Stenungsundshållet. Där är det kör eftersom att det pågår en bärgning. Sen är det ju mer trafik än vad det brukar vara den här söndagen. Det beror ju på att det har varit långhelg, många som ska hem från landställen och annat. Det är ju bland annat långa köer på Körn och länsväg 160 bland annat och flera andra både stora och små vägar i stora delar av länet. Mer köer än vad det brukar vara i vanliga fall. Man får räkna med att det tar lite längre tid än vanligt.
Charlie Puth och Meghan Trainor här i Sportextra med Marvin Gaye.
Alldeles strax avspark på Listerlandet på Strandvallen i Hällevik där serieledande Mjällby ska ta emot seriejumbon Värnamo i den sista matchen för deras del inför sommaruppehållet. Ett sommaruppehåll som alltså Mjällby kan ta sig till som serieledare. Det var inte många förstå sig på det inför säsongen som hade tippat det. Det är dock Värnamo som drar igång matchens första anfall med ett oerhört högt tempo. Tänker sig nog kanske att chocka serieledarna. Värnamo som ju kommer från 1-1 mot Öster, innan dess förlust borta mot Häcken och så en meriterande 2-2 match mot Malmö FF på hemmaplan. Så att det har sett lite bättre ut för Värnamo, framförallt om man ser till den bedrövliga starten. Men laget har alltså fortfarande inte vunnit i Herrallsvenskan 2025. Jag kan tänka mig att Värnamo-spelarna drömmer närmast om att gå på sommarlov med en vinst i den där kolumnen där nu lyser en stor nolla. Ett Värnamo som alltså inte har Simon Tern med sig, inte har Wendersson. Det är klart att det försvagar Värnamos mittfält där Luke Leroux, lagkapten för dagen, får ta ett enormt stort ansvar tillsammans med Carl Johansson och Frank Adjei. Hemmalaget med det där självförtroendet som man ser redan när laget går in på plan för att ställa upp sig. De bara liksom garvar åt allting och tycker att livet leker, ställer upp med i princip det allra bästa som Mjällby kan ha på plan, det vill säga att där finns skyttekungen, 6 mål hittills, Abdulimane, och där finns mittfältsdynamon Niklas Röjkjär. Det är vad som förväntas bli en ganska betydligt, eller en betydlig dominans från hemmalaget. Vi får väl se, matchen är bara 2 minuter gammal, det har inte hänt ett jota.
Och vi tar vårsäsongen i mål med ytterligare en match kryddad med toppen och botten dramatik. Hemmalaget Sirius i Uppsala tar emot gästande AIK. Det är AIK som står för toppdelen, utmanar ju faktiskt Mjällby om att gå på sommaruppehåll som serieledare, medans Sirius, kanske en av de stora besvikelserna den här vårsäsongen i den allsvenska fotbollen, bara placeringen ovanför Värnamo allra längst ner i tabellen. När AIK fått frispark i den 3:e minuten, 0-0 står det, skickas in i Sirius straffområde. Här det är så nära tyck och sen får den topp på den där bollen, men når inte fram vid den bortre stolpen och istället inspark för Sirius och den tidigare AIK-målvakten Ismael Diawara som ska sätta igång spelet på nytt. Det är inte mycket i ärlighetens namn som talar för Sirius i den här så viktiga matchen för deras del. Det är skador, det har sett dåligt ut och så är AIK det kanske allra största boogie-teamet för Sirius. Det är ett lag man har haft oerhört svårt med och då har det varit många säsonger där AIK inte varit så bra som de är just nu. De har ju som enda allsvenska lag inte förlorat den här säsongen. Kanske ska det förbli så hela den här vårsäsongen om man lyckas komma ifrån med poäng från Studenternas i Uppsala. Noterbart dock hos gästande AIK är ju att den så viktiga Anton Saletros, det går ju knappt att beskriva, lagkaptenen, mittfältsmaskinen, motorn där på mitten, är avstängd efter rött kort senast i segern borta mot Bromma pojkarna när AIK tog med sig 3 poäng även från det mötet med nöd och näppe. Men det är knappt så att man kan säga det längre om AIK, för att nöd och näppe är något av en mall för deras del och det är så det ser ut. Knappa segrar, stark försvarsspel. Vi får se om den melodin fortsätter i Uppsala när AIK gästar Sirius. 0-0. Matchen är spelad 4,5 minuter prick där.
Och Emanuel, du hade en uppgift till under dagen. Hur går det med den?
148, 149. Jag är inte så snabb på att räkna, men det är sakta men säkert den melodin vi kör på.
Just det. Det ryktas nämligen om publikrekord på Studenternas under eftermiddagen. Emanuel ska räkna dem alla innan dagen är slut. 0-0 Sirius AIK. 0-0 också Mjällby mot Värnamo.
Det tog en oerhört lång tid innan första setet i beachvolleyfinalen mellan Oman Helvig och Mol Sørum, den norska duon, avgjordes. Men till sist så blev det den norska duon som tog hem det där första setet. De gjorde det med 30-28. 8. Vi har ju också haft koll på stormötet i Franska öppna tennisen, åttondelsfinalen mellan Jelena Rybakina från Kazakstan och polskan Iga Świątek. Det var Iga Świątek som inledde sämst, låg under, förlorade första setet med hela 6-1, men kom därefter tillbaka och vann slutligen med 2-1 i set och vidare då i Franska öppna.
Sen är jag väldigt nyfiken på hur stämningen är i handbollsfamiljen Axner.
Ja, den är nog väldigt dålig om man frågar dotter Tyra Axner. Väldigt bra om man frågar pappa Thomas Axner. Det är ju så att de två har mötts i Champions League och platsen om tredjeplatsmatchen som har avgjorts här. Pappa Thomas är ju tränare för Esbjerg som vann mot Tyra Axners Mets med 30-27, så kanske att Tyra Axner inte vill komma på så många familjemiddagar framöver.
Inget talade för Sirius på förhand, men nu tar man ledningen tidigt i matchen mot AIK i herrallsvenskan. 6,5 minut och det är inte en helt van målskytt som prickar in det där ganska snygga målet. Dennis Widgren ytterbacken, en av dem med de allra flesta allsvenska matcherna av de aktiva spelarna, prickar in ett tidigt ledningsmål för Uppsala gänget hemma mot AIK. Dennis Widgren utanför straffområdet till vänster tar sig in. Det är en andra boll som rinner ut till Widgren och så klipper han till där bortifrån. I vänsterposition med vänster fot, bortre gaven öppen, och lagkaptenen för dagen i målet hos AIK, Kristoffer Nordfeldt, får se den där smita förbi och tidig ledning. Hemmalaget Sirius mot AIK, något oväntat, men spelmässigt inte alls så, i och med att det är de blåsvarta randiga som har inlett den här matchen allra piggast. Bortsett från den där frisparken som AIK hade, så är det Sirius som har tagit tag i den här matchen, inte bara spelmässigt nu också utan även målmässigt. 1-0 hemma mot AIK tidigt i matchen. 7,5 minut spelad på Studenternas.
Spännande fortsättning att vänta. AIK är alltså det enda laget som ännu inte har förlorat. Ska den första förlusten komma i eftermiddag månader, precis före sommaruppehållet? Än så länge är det mållöst i den andra matchen. Det är ju serieledande Mjällby som tar emot jumbon Värnamo. Bam. Hansen heter de kanske inte Hansen. Det är Sportextra.
Det är nu slut i Formel 1 och Grand Prix i Spanien. Och det blir Oscar Piastri som vinner loppet före Lando Norris och Charles Leclerc. Ferrari på en tredje plats. Det här är Oscar Piastris femte seger den här säsongen av 9 lopp som har körts. Han som har sett som... ja, men lite av en andra förare till Lando Norris tidigare, har verkligen klivit fram och är ett stort hot i kampen om titeln.
Tillbaka till den allsvenska fotbollen nu. Det är fortsatt mållöst i Blekinge, Mjällby mot Värnamo, men däremot i Uppsala, alltså ledning för Sirius mot AIK.
En perfekt start för hemmalaget i Uppsala som bjuder på utomordentligt fotbollsväder, 20 grader och eftermiddag sol, och en härlig start för hemmalaget Sirius som tagit ledningen med 1-0 mot AIK alltså. Och det var Dennis Widgren, jag sa att det var en ovan målskytt, men ni kanske inte förstod till vilken grad. 223 allsvenska matcher för Dennis Widgren. Det här var det fjärde allsvenska målet, och det kom i ett läge när Sirius kanske behövde det allra mest, den här så viktiga matchen inför uppehållet mot ett urstarkt AIK som ännu inte förlorat den här allsvenska säsongen. Vi påminner om det, men nu alltså underläge mot Sirius. AIK har bollen i backlinjen. Kristoffer Nordfeldt får den där. Målvakten i AIK som vänder ut spelet på vänsterkanten där AIK försöker sätta igång ett nytt anfall. Det är Isherwood försöker ta sig på egen hand med bollen in centralt. Spelar vidare för Kasper Karlsson, en av få starter den här säsongen för den tidigare Halmstad-spelaren som värvades in till AIK inför den här säsongen. Inte riktigt fått att klicka. Här får han vidare bollen på mittfältet innan den långa passningen hittar ut mot Beširovic. Tar ner den där fint utanför Sirius område på vänsterkanten, försöker klacka vidare för Selina, men då är Sirius försvarare Fölkeling Persson. Jakob är förnamn där med ett ben emellan och lyckas också få inkastet med sig när han stöter den där rensningen tillbaka på Beširovic, och Sirius boll långt ner på egen plan halva till höger i den 13:e matchminuten, alltjämt ledning för hemmalaget med 1-0. Sirius skickar upp, kan enkelt tas undan av en av kanske de främsta mittbackarna den här säsongen i Allsvenskan. Det handlar om AIKs Benkovic, kroaten som kom in, haft skadeproblem, men när han spelat så är det där en allsvensk attraktion försvarsmässigt. Benkovic och AIK har bollen i kontroll. Ledade former i egen backlinje i den 14:e matchminuten som vi nu tickat upp i, men det är hemmalaget Sirius som leder med 1-0. Dennis Widgren, matchens hittills enda målskytt.
Strandvallen, 12,5 minut, serieledande Mjällby mot seriejumbon Värnamo. Inte ett enda mål, knappt en enda målchans på de här dryga 12 minuterna som har spelat. Vi kan väl kanske kalla att Mjällby hade en liten chans när Abdouli Manne, 20-åringen från Gambia, klippte till ur väldigt dålig vinkel. Hugo Keto, Värnamo-målvakten, räddade den där bollen till en hörna. Jag tror inte den hade gått innanför stolpen, men ur som haver. Det är väl det som har hänt i offensiv väg. Värnamo började dikt med John Bosco Kalou som satte hög press, toppforwarden i Värnamo. Väldigt hög press på Mjällbys backlinje, men efter en sådär 5-6 minuter så satte sig den spelbild man liksom kan förvänta sig när serieettan möter seriejumbo. Det vill säga att Mjällby har väldigt, väldigt mycket boll. Värnamo backar väldigt, väldigt mycket hem. Vi ska se om Mjällby kan hitta på något på det här anfallet då när de kommer på vänsterkanten med Niklas Röjker. Nej, det stannar liksom upp halvvägs in på offensiv plan halva. 0-0 Mjällby Värnamo, 13,5 minut spelat.
Klockan närmar sig 4:15, innebär nyhetsdags i P4. Men om ni lyssnar på Sportextra digitalt, det vill säga via till exempel mobiltelefoner och appen Sveriges Radio Play, då kan ni fortsätta följa den allsvenska fotbollen. I så fall klickar ni högst upp i högra hörnet på sport och direkt på live-länken där till Sportextra, eller via sr.se/radiosporten och in på live-länken där. Sportextra som allsvensk fotboll, Sirius AIK 1-0 och Mjällby Värnamo står 0-0 just nu.
Ekot 4:15, uppgifter om ukrainska drönarattacker mot ryska flygbaser. Över 30 ihjälskjutna när nödhjälp skulle delas ut i södra Gaza. Och vittnen säger till Ekot att beskjutningen kom från israeliskt håll. Storstockholms lokaltrafik har tagit dubbelt betalt av vissa resenärer. Och Livia Fränkel har gått bort. Hon var en av de sista överlevarna från förintelsen. I studion Katarina Bojve. Dödssiffran stiger efter beskjutningen mot palestinier i närheten av ett amerikanskt matutdelningscenter. Enligt Nasser-sjukhuset i Gaza har över 30 människor dödats och runt 200 skadats. Flera svävar mellan liv och död på grund av brist på medicinsk utrustning. Det säger Victoria Rose, en brittisk kirurg verksam vid Nasser-sjukhuset, till Ekot.
So far to date we've had 200 patients brought in with varying injuries, mainly gunshot wounds. But as you know, we haven't had any aid.
Än så länge har vi fått in runt 200 skadade, de flesta med skottskador. Vi har inte fått in några medicinska förnödenheter sedan den 2 mars, vilket gör att vi inte kan hantera en sån här incident, säger den brittiska kirurgen Victoria Ross till Ekot. Nasser-sjukhuset i Khan Younes, som redan går på knäna, tog emot de flesta dödade och skadade efter beskjutningen vid ett matutdelningscenter i Västra Rafah. Enligt vittnesmål till Ekot öppnade den israeliska armén före gryningen eld mot tusentals hungriga och desperata människor som hade samlats en kilometer bort från ett amerikanskt matutdelningscenter. Sexbarnsmamman i Kram Nasser berättar för Ekot att israeliska drönare gav via högtalare order till folkmassan att röra sig framåt. Helt plötsligt började israelerna skjuta mot oss från olika håll. De flesta som dödades och skadades stod vid sidorna av folksamlingen. De i mitten gömde sig under de döda, säger Ikram Nasser. Matutdelningen i Rafah sköts av en kontroversiell stiftelse vid namnet Gaza Humanitarian Foundation, som är en del av ett israeliskt amerikanskt biståndsprojekt vars syfte är att ersätta FNs humanitära arbete i Gaza. Stiftelsen förnekar att någon beskjutning ska ha skett i närheten av distributionsplatsen. Och den israeliska armén hävdar att de inte har någon information om incidenten och kommer att utreda den. Samar Hadros i Jerusalem och Bara Lafi i Gaza.
Det kommer uppgifter om att Ukraina genomför en storskalig operation med syfte att förstöra ryska bombflygplan. Det rapporterar AFP och hänvisar till säkerhetskällor. Vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren är med oss nu. Maria, vad kan du berätta om det här?
Ja, det här har varit en extremt komplex logistisk aktion som har planerats i 1,5 år. Och det handlar alltså om 4 ryska militära flygfält som har attackerats av drönare. Inte från ukrainsk mark, utan de har fraktats till Ryssland i lådor och sen stått på lastbilar. Och det här har bekräftats av 2 av guvernörerna i 2 av de här områdena, att det alltså har attackerats flygplan då från de här lastbilarna.
Hur omfattande är den här operationen?
Enligt ukrainska säkerhetskällor och ukrainska medier så har 40 såna här flygplan då, framförallt Tupolev-flygplan som används för långdistansbeskjutning med långdistansmissiler mot Ukraina, blivit förstörda. Och det här bekräftas delvis av bloggare i Ryssland, alltså krigsbloggare, som säger att det här är en svart dag för rysk långdistansflygning, och man attackerar samtidigt då den dåliga förberedelsen i Ryssland, att man har låtit de här planen stå öppet och att de har varit enkla mål.
Hur skulle det här kunna påverka då eventuella förhandlingar om vapenvila imorgon i Istanbul?
På ett sätt så visar ju Ukraina att man fortfarande har styrka att genomföra en sån här komplex operation, och det kan så att säga göra att Ukraina får styrka också i de här samtalen. President Volodymyr Zelensky ska ha varit med och planerat den här aktionen, och han har också sagt idag att en delegation är på väg till Istanbul för att delta i samtalen imorgon.
Det säger vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren. Och militärexperten Joakim Paasikivi, han säger så här om uppgifterna om drönarattackerna.
Om det visar sig stämma de uppgifter som finns med samordnade ukrainska tillslag mot flera ryska flygbaser, så är det här mycket stort. kanske en av de mest framgångsrika ukrainska attackerna under kriget.
Hur vanligt eller ovanligt är det här?
Den här typen av attacker har genomförts mot ryska flygbaser vid några enstaka tillfällen, alltså fast inte alls i samma skala. Och om det som nu finns på videoklipp som ligger ute på nätet, och det här är ju svårt innan man sett det bekräftat, stämmer, så har Ukraina nu lyckats slå mot det ryska strategiska bombflyget. Det vill säga de flygplan som skickar robotar mot Ukraina. Men det är också samma flygplan som bär kärnvapen i händelse av en kärnvapeninsats. Så det här är en stor, viktig strategisk resurs för Ryssland. Och beroende på hur stort, hur många flygplan Ukraina har lyckats förstöra, så kan det här vara säkert i klass med eller större än sänkningen av robotkryssaren Moskva.
Militärexperten Joakim Paasikivi och reporter var Mariana Benjamin Sir. Så Sverige, Storstockholms lokaltrafik, SL, har tagit dubbelt betalt av resenärer. Till exempel så har det dragits pengar från ett bankkort i väskan när man blippat sitt busskort. Men SLs princip är att bara göra återbetalning vid ett tillfälle, och det kan bryta mot lagen enligt Maria Wiesel, expert på konsumentjuridik vid Sveriges konsumenter.
De bryter mot den regeln i avtalslagen som handlar om förklaringsmisstag.
Om ett företag förstår att konsumenten betalat för mycket pengar av misstag, så är företaget skyldigt enligt lag att betala tillbaka, säger Maria Wiesel. Och det gäller oavsett hur många gånger man gjort misstaget. Men SLs princip är att bara betala tillbaka vid ett tillfälle, säger presskommunikatör Elin Lindström.
Vår bild är ju att man ändå har ett ansvar också som resenär att veta hur man ska göra sen när man väl har fått instruktionen, för att kundtjänsten skickar sen med en väldigt tydlig instruktion.
Ekot har tidigare berättat att SLs biljettläsare kan dra dubbla kostnader trots att man haft korten åtskilda. För Karin Englund hände det när hon blippade SL-kortet och hade bankkortet i väskan.
Massor med gånger, kanske 12-13 gånger under ett år.
Har du fått tillbaka några pengar?
Nej. Alltså jag gav ju upp till sist.
SL uppger för Ekot att de förra året fick in 5000 ärenden till kundtjänsten om dubbeldebiteringar. Och angående kritiken att SL bryter mot lagen genom att inte betala tillbaka kunder mer än en gång, säger Elin Lindström så här.
Jag är ju kommunikatör och inte jurist, så att jag kan inte riktigt svara på det. Men däremot så är det ju självklart så att vi är ju måna om att göra rätt för oss. Så att är det så att det finns några tankar på att vi på något sätt inte skulle göra det, då behöver vi ju självklart se över det.
Reporter Linda Shanwell. En forskargrupp från flera länder varnar för hälsorisker med att vi utsätts för blandningar av kemikalier. Just nu ser EU över kemikaliereglerna, och forskargruppen skriver till EU-kommissionen om vikten av att skärpa reglerna. Bland de som skrivit på är professor Kristina Rudén vid Stockholms universitet, som säger att de fått signaler om att åtgärder mot blandningar ska strykas och att det oroar.
Även om då riskbedömningen för varje enskild kemikalie och varje enskild användningen visar att just det är okej, så är blandningseffekten kan fortfarande vara ett problem, och det är det vi oroar oss för.
Det finns flera hundratusen olika slags kemikalier i bruk, och riskerna bedöms för ett ämne i taget, men ingen undersöker hur vi påverkas av blandningar. Flera studier tyder på att kemikalieblandningarna kan spela roll, samtidigt som orsaken är svår att reda ut, säger Kristina Rudén.
Det är flera olika exponeringar som kan spela en roll, men så tror vi ändå att kemikalier har ju en del i det här. Vi kan inte kvantifiera det exakt, men vi tror definitivt att det spelar roll.
Forskare har till exempel sett att kvaliteten på spermier försämras och att hormonsystemet som reglerar ämnesomsättning störs, vilket kan bidra till övervikt. I EUs kemikaliestrategi som kom för några år sedan föreslås att begränsningarna för kemikalier bör ta höjd för att vi också måste klara blandningar. Men nu när reglerna ska utformas befarar de 22 forskarna från olika länder att reglerna inte kommer att skärpas, därför skriver de till EU-kommissionen.
Reporter Annika De Greus. Presidentvalet i Polen pågår för fullt och förväntas bli rekordjämnt. Vår korrespondent har besökt en vallokal i huvudstaden Warszawa.
I voted for our current city president, Rafał Trzaskowski.
Jag röstar för Rafał Trzaskowski, säger Dominik när han kommer ut ur den gymnastiksal i centrala Warszawa som idag fungerar som vallokal. Skulle Trzaskowski bli president kan det leda till positiv förändring här i landet, hoppas han.
Because I believe that he will be more keen to make some changes in our current country policy.
Jurtin, som också varit inne i gymnastiksalen, har däremot lagt sin röst på Trzaskowskis konkurrent, Karol Nawrocki.
Patriotyzm. No tak, żebyśmy po prostu, wie pani, no, nie zatracili swojej tożsamości, jak to można powiedzieć.
Patriotism och nationell identitet är viktigt för mig, säger Jurtin innan hon går vidare i försommarvädret. Kampen står alltså mellan Warszawas EU-vänliga liberale borgmästare Rafał Trzaskowski, kandidat för regeringskoalitionen under Donald Tusk, och historikern Karol Nawrocki, som stöttas av både Donald Trump och det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa. Det är extremt jämnt i opinionsundersökningarna inför valet, och Wiesław, som röstat på Trzaskowski, är nervös.
I'm a little bit nervous and I will be waiting with impatience until 9 p.m. when the first results will be released.
Klockan 9 ikväll presenteras en första vallokalsundersökning. David Rasmusson och Felicia Hassan, Warszawa.
En av de sista rösterna som kan berätta om förintelsen har tystnat. 97-åriga överlevaren Livia Fränkel gick bort tidigt igår morse efter en tids sjukdom. Så här säger dottern Titti Fränkel.
Det är tungt och det är tomt. Och samtidigt så vet vi att mamma har fått som hon ville. Hon hade liksom åstadkommit det hon ville åstadkomma. Och hon hade varit så otroligt älskad av alla, hela familjen.
Lydia Fränkel sändes tillsammans med sin syster Hedi Frid till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau när hon var i 15-årsåldern. Så här berättar hon i Sommar i P1 från juli 2023.
Den tredje kvällen stannade tåget. Jag kikade ut genom gluggen och såg ortsnamnet Auschwitz-Birkenau. Dörrarna drogs åt sidan, vakternas kommando, randiga fångkläder, män åt ena hållet, kvinnor åt andra hållet.
Titti Fränkel fyller i historien om vad som hände sedan.
Där Josef Mengele stod och sorterade dem till höger och vänster. Och de separerades från mamma och pappa. Och mamma fick åt ena hållet och pappa åt andra. Och sen såg de dem aldrig mera. De blev lovade att mamma kommer nästa dag. Ni ska gå dit. Och sen sa, var är mamma någonstans? Ja, hon brinner där uppe. Var det svar de fick.
Systrarna hamnade senare i arbetsläger och befriades vid krigsslutet. Och kom till Sverige med båt. Livia Fränkel ägnade sedan den senare halvan av sitt liv till att resa runt och föreläsa om förintelsen.
Hon tog diskussionen med ungdomar, både de som tyckte det var fruktansvärt och som kramade om när de skrev brev efteråt, men även med unga killar som verkade rätt aggressiva, mjuknade också. Det handlade om att det inte ska, någonting liknande får aldrig upprepas igen.
Livia Fränkel lämnar efter sig 3 barn, 6 barnbarn och 15 barnbarnsbarn. Något som gjorde henne mycket lycklig, säger Titti Fränkel.
Det var hennes liksom stolthet och revansch. Hitler lyckades inte, sa hon alltid när hon tittade på sin familj.
Livia Fränkels dotter Titti Fränkel, och reporter var Helena Boman Brody. Imorgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokalt någon regnskur. Över södra Norrland mer moln och på många håll regnskurar. I norra Norrland regn som långsamt rör sig bort norrut och följs framåt kvällen av minskad molnighet. Temperatur omkring 15-20 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr. Lägre i fjällen. Ekot är slut. Producent det var Emil Östman.
Sportextra tillbaka i P4. Ni som inte följde oss i den digitala sändningen ska strax få höra 2 spännande rubriker. Låt mig bara dra fotbollsläget efter nu halvtimmens spel i herrarnas allsvenska. 1-0-ledning fortsatt för Sirius mot AIK. Dennis Wigen, matchens enda målskytt hittills. Och Mjällby mot Värnamo fortsatt mållöst. Där alltså serieledande Mjällby möter jumbon Värnamo. Glada rubriker vad gäller friidrott, Selma.
Ja, svenska höjdhoppstalangen Engla Nilsson har inlett sin utomhussäsong i Polen idag. Och hon gjorde det med besked. Hon vann på höjden 1,91 efter felfri hoppning och passade på att ge sig på nytt personligt rekord. Höjde ribban till 1,93 och klarade på första försöket. Därefter höjde hon ytterligare till 1,95, men där tog det stopp. Men alltså nytt personligt rekord för Engla Nilsson som vann brons på EM förra året.
Och vad gäller vår svenska beachvolleybollduo som är i finalspel i Ostrava Tjeckien, hur går det?
De låg ju under där, förlorade första setet mot norska duon Moll Sørum, men hämtade hem det andra setet. Spel just nu i det tredje avgörande setet och det är Sverige som leder med 8-4.
Till den svenska fotbollen nu, vi börjar i Uppsala där det är botten mot toppen och det är botten som leder.
Och botten i det här fallet är Sirius hemmalaget som tar emot topplaget AIK. Det står 1-0 efter att Dennis Wittgren gjort matchens hittills enda mål. Det är dryga halvtimmen spelat på Studenternas IP och det har alldeles nyligen varit ett läge av den högsta märket för Sirius att göra 2-0 i den här matchen. Här kan det komma ytterligare, men då är det avvinkat för offside. Dessförinnan Sirius vann bollen i AIKs straffområde och var helt rena. Lagkamraten som stod fri framför straffpunkten ungefär skulle bara lägga till bollen, men passningen alldeles för dålig och Sirius slarvade faktiskt bort den där möjligheten att göra 2-0 i matchen. Där utöver så har vi ju spelbilden att AIK har tagit tag i bollen i havet, men som vi har tidigare också, Sirius omställningar har inte varit helt ofarliga. AIK har haft bekymmer att hantera dem. Nu mer AIK